God morgon Sofia.
God morgon Carolina.
Vi är i Kungsbacka idag. Vi har lämnat mottagningen i Kungsbacka, distriktsveterinärmottagningen där, och följer med distriktsveterinär Sara ut på fältbesök idag. Och vi ska hitta på lite allt möjligt idag.
Mm. Det är ston som ska dräktighetsundersökas. Det är en dräktig halt ko.
Vi är framme på första gården.
Uppdrag veterinär.
Idag träffar vi veterinär Sara som jobbar på distriktsveterinärmottagningen i Kungsbacka. Sara, vill du berätta lite om dig själv?
Ja, Sara heter jag. Jag har fyllt 30 år. Har läst till veterinär i Uppsala. Jag tog examen 2019, så jag är inne på mitt fjärde år som veterinär. Har jobbat lite med smådjur förut. Min TF-sommar gick jag på ett smådjurssjukhus. Men sen så kände jag att jag måste ut i fält och få göra de här klassiska sakerna. Och där fastnade jag. Där blev jag kvar. Så jag har jobbat framförallt väldigt mycket med produktionsdjur, med kor och andra typer av idisslare. Här i Kungsbacka blir det ju mer naturligt lite mer häst. Men det tyckte jag bara var roligt.
Vad ska vi göra nu, Sara?
Nu ska vi dräktighetsundersöka ett sto. Och det man behöver då är ju lite bra förutsättningar så att man står skyddat och kan arbeta säkert. Sen behöver vi lite ström till ultraljudet. Och det vi gör nu är att vi kollar henne på 40 dygn. De har ju en cykel på 21 dagar.
Nu har vi ett rostfritt stålbord och så har vi en svart väska. Vad är det vi har framför oss?
Ja, nej men här har vi ett ultraljud för stosemin då, eller stogynekologi. Och det är ett ganska utvecklat ultraljud men som ändå är portabelt. Och det är ju för att man ska få någon enkelt kunna frysa bilden, spola tillbaka, mäta folliklar och storleken på fosterblåsor. För det behöver man ju ha med sig då. Var i brunsten man är och hur mycket folliklarna växer. Och kunna följa i förloppet smidigt. Och ett rullbart bord är ju enkelt för att kunna följa med lite lätt.
Och här kommer stoet och fallet. Det är ett stort brunt sto och ett brunt föl, tror jag.
Också med lite fölpäls kvar.
Precis. Lite spräcklig just för tillfället. Vad gör du nu, Sara?
Nu kommer jag behöva gå in. Vi kollar ju dräktigheter rektalt. Och då behöver vi ju ta ut lite avföring som ligger här i den delen av tarmen. Så vi kommer ju ligga ovanpå livmodern och titta genom tarm. Och där, det fyller ju på hela tiden. Det är lite typiskt med häst så. Jag behöver ta bort lite och sen så brukar jag alltid känna på livmodern också. Eller det ska man ju göra.
Och nu tar du som en liten oval plastsak.
Precis.
Som sitter ihop med en sladd.
Ja, det är proben här som jag för in och det är ju den som skickar ljudvågorna som producerar den här bilden. Och där har vi ett litet foster. Och nu på dygn 40 så kan man ju faktiskt se fostret där i mitten av livmodern. Sen vid senare dräktighetsundersökningar så är det ju mer sällan man ser ett foster, utan då är det ju en stor livmoder man ser som är vätskefylld och så har fostret ramlat över bäckenkanten ner i bukhålan istället. Vi är snart klara.
Ska bara... Vill man lite.
Otålig, ja.
Precis. Men det är alltså den där lilla...
En lilla klumpen, precis. Så det här är ju en vätskefylld livmoder då, och så en lite tjockare livmodervägg mot vad vi kanske vanligtvis ser.
Och det ska bli ett föl.
Det ska bli ett föl, visst är det fantastiskt.
Ja, det är magiskt.
Det är lika roligt varje gång. Nu är den lite stor. Det är lättare att se hjärtslag vid 30 dygn. Så att det är inte alltid vi ser det här nu på 40 dygn. Jo, kanske något som tickar där lite i mitten. Det är liksom bara som pixlar som rör sig. Precis, och så ser man hur den hänger i sina fosterhinnor där. Vi brukar likna det ibland, är det en liten fladdermus kanske som hänger.
Det är nästan som en tråd.
Precis, det är ju fosterhinnorna som är navelsträngen och fosterhinnorna.
Och den här kommer då födas nästa sommar?
Ja, så den är 41 dagar idag. Man räknar ju från sista insemineringsdag. Det finns ju risk för tvillingar också. Och det är ju framförallt när stoet släpper två ägg. Och speciellt när man sprutar igång dem hormonellt med olika hormoner så stimulerar man äggstockarna. också, och då finns det ju en större risk för dubbelovulation.
Men vet man att det bara är ett ägg, i och med att man följer dem hela tiden i brunsten, så vet man ju om det är ett eller två ägg som ovulerar eller släpper då.
Vad gör man om det är två förlingar i magen?
Ja, precis. Det är därför vi vill ha väldigt god koll på det, att det är bara beroende på hur många ägg som släpper. Och de vill vi faktiskt vara på lite tidigare än 17 dygn, så de kikar vi gärna på redan på 14-15 dygn efter sista inseminering. För då har de inte riktigt fastnat än mot livmoderväggen. Och det är för att kunna hålla isär dem lite. Man har ju en ambition att man vill faktiskt rent mekaniskt klämma bort den ena tvillingen. Men det är enklare sagt än gjort. Det är ju som att leta efter en såpbubbla under vatten ungefär. Och så hålla still den då och lägga på ett tryck. För att den helt enkelt inte ska vara livskraftig och fortsätta utvecklas.
Vilma står väldigt tålmodigt här med öronen framåt och ser väldigt trygg ut med allt som händer bakom henne. Hon tittar lite på oss nu över,
över. Hon är duktig.
Över ryggen.
Ja.
Jätteduktig.
Här ser man ju en tom livmoder där. Så man följer ju den från äggstock till äggstock då. Tom, och så kommer den här fosterblåsan och så blir den tom igen. Och så följer man den hela vägen upp till nästa äggstock. Den kommer där. Med äggstocken. Och där, en jättefin gul kropp. Ja, nej, jag hittar bara en. Men, och det är därför man vill göra ganska täta koller på där man har tvillingrisk. För fram till dag 30, ja kanske 35, så har vi möjlighet att abortera. Men det är inte jättelätt på sto. Så att, men det är därför man vill ha väldigt mycket koll på dem. Ofta så löser ju naturen det självt. Men vi vågar tyvärr inte släppa dem så långt. Så att står de med tvillingar där vid dygn 30-35 så får man helt enkelt abortera dem.
Men nu har Filma bara en förlung i magen.
Filma har bara en förlung i magen.
Det var ju jättebra.
Ja.
Uppdrag veterinär.
Sara, nu är vi på mjölkgård.
Nu är vi på mjölkgård.
Det är fantastiskt vackert här. Och det är fullt med beteshagar med kossor här runt omkring oss. Det är många kor på bete så här års.
Men visst är det vackert. Det är ju det som är det allra vackraste att se djuren ute på bete. Det är ju härligt och speciellt sådana här dagar när det är sol men inte för varmt. Och de kan ligga ner och få plats och röra sig och ta plats. Är det underbart?
Är det bra för djuren att gå på bete?
Det finns ju såklart delade meningar om det. Det finns ju vissa svårigheter i att få i korna de mineraler och sånt som de behöver. Faktiskt, när de är ju elitidrottare, våra mjölkkor. De springer ju 4 maraton om dagen eller vad det är man brukar jämföra med. Så att de behöver ju äta och dricka kontinuerligt. Det är ju också gott för dem att kunna komma ut och se lite annat såklart. Och få äta gräs. Men de ska ju ha valmöjligheterna liksom. Det är väl det jag tycker att man ska fokusera på. Det är ju faktiskt många kor som väljer att vara inne på dagen. Även fast de har möjlighet att vara ute. Just för att det kanske är för varmt. Att kunna välja är ju det optimala.
Och de här korna går ju lösa som de flesta kor gör i Sverige idag. Och har möjlighet att välja.
Ja, precis. Så att här finns det ju inga sådana aspekter i det. Men det är ju alltid varje gård har sina förutsättningar. Och får jobba med det man har.
Är hon gammal eller? Annars? Ja, det är något sånt.
Nu ser vi ju kon går här och rör sig. Och då försöker jag titta bakifrån så att börja uppifrån och titta så att bäckenet är rakt. Så att det inte har hänt något där. Och höftbensknölarna. Hon är väldigt belastningshalt ser man. Hon har ju ganska lätt att föra fram benet. Men det är ju när hon behöver ta vikt på det som gör ont. Hon hade ju bara 2 veckor kvar till kalva, så man får ju försöka hantera henne lite varsamt. Hon kan få stå där lite bara om det
är. Nu tar vi kossan från hagen till verkstolen så Sara ska kunna titta här vad som kan ha orsakat att hon är halt. Och Sara, nu tar du temperaturen på henne.
Ja, men precis. Vi börjar alltid med att ta en temp. Det finns ju vanliga smittsamma orsaker som en klövspaltsinflammation. Då brukar de få feber. Och det är därför vi vill ha med oss det i hela bilden. Om vi tror att det kan vara något infektiöst. Var lite försiktig. Korna är ju inte lika van vid att man tar på dem så. Nu är dessa i grop i och för sig lite mer vana.
Och nu känner och klämmer du på henne hela vägen uppifrån ryggen och ner i benet.
Ja, men precis. Och det är ju svårigheten med bakben. Nu är vi på ett bakben här. De är ju väldigt väl musklade. Så att det är ju lite svårt att känna exakt hur det rör sig innanför. Men försöker se om hon reagerar på någonting eller känns svullen någonstans. Känner lite över knät här. Klassiska när de har, är ju att de blir svullna under lättklövarna här eller i karleden. Om det är något med klöven. Men hon har, de har ju haft upp henne i verk, ni hade haft upp henne i verkstol och inte hittat någonting direkt. Det brukar ju vara det första man börjar med, att bara titta i klöven. Det kan ju vara bölder eller då klövspalt som vi pratar om, som är det vanliga. Men hon känns ju väldigt fin det jag ser när hon står på marken och inte svullen upp över senorna heller direkt.
Och man alltid jämför den andra sidan såklart.
Nu är du duktig tjej. Ja. Följer jag ju lårbenet ner här mot knät. Och där får man ju använda knytnävar och armbågar ibland för att få lite tryck på det. Hon är ju ganska stor i det här området över knät.
Vi ser om hon kan vara så snäll som man till och med får böja på benet. Utan att sparkas. Ja, så redigt oss. En duktig.
Och nu lyfter du benet på kossan, Sara.
Tänker man kan försöka böja lederna lite tur och ordning. Men det är ju inte alltid de är så vana eller snälla.
Det är 981 som är halt idag. Hon är en 6 år gammal holsteinko. En svartvit mjölkko som snart ska kalva här på gården. Och sen har hon blivit halt.
Hon gick ju väldigt snällt att lyfta på också. Vi kikar och ser hur vi ser. Vi hoppar in.
Ja, så är det så.
Mm. Och nu går kossan in i en verkstol.
Ja. Hon är väldigt snäll och klarar av den hanteringen väl än så länge. Och det är ju för att man ska kunna fixera klöven för att titta in under. Så nu kommer vi lyfta upp benet här mot de här klossarna och kika in under.
Och det är som en liten box kan man säga nästan.
Ja men precis, det är som en liten spilta med en låsgrind fram till. Och sidor så hänger man också en hängmatta in under dem. Och det är ju för att de ska få stöd när de står på tre ben. Tror man inte att man ska få användning för en pannlampa en dag som denna. Men faktiskt när man ska ner och titta in under så skrapar vi undan lite gödsel här bara för att se klövytan och kunna titta in i klövspalten. Det är det här nu pannlampan kommer fram.
Och nu har ni lagt upp klöven på en liten pall kan man säga i verkstolen så att det går att titta under.
Precis.
Och så kostar man för ett bra stöd.
Den ser jättefin ut, den är inte sårig eller någonting alls.
Och så skrapar du med någonting som ser ut som en kniv med en böj i kläm.
Precis, det är en hovkniv här, eller en klövkniv. Och just denna är dubbelläggad, men det är för att kunna använda den lite åt båda håll. Och det är bara för att verka rent ytan, för att se om man hittar några tecken på blödningar eller andra ingångshål. Men den är ju superfin. Och hon är ju inte öm någonstans heller. Men jag tänker att vi ska göra ett litet försök till att lägga en lokalbedövning. Bara för att kunna se om det faktiskt hör till klöven eller inte. Men jag tror ju att det sitter här uppe, runt knät. Men då får vi lite mer diagnostik i alla fall. Så jag har förberett en spruta med lite lokalbedövning här. Och så ska vi se om vi hittar något bra ställe att lägga den på. Man, beroende på hur högt upp man lägger den så bedövar man ju bort olika leder och strukturer. Jag tror jag ska försöka lägga den här uppe ändå. Alternativet har ju varit att lägga den här nere men det blir lite trångt. Vi ser vad hon säger om ett litet stick. Spritar jag lite först. Det blir kallt. Jag kommer åt insidan också. Det är ju en vanlig injektion. Alltså vi ska ju bara in under huden. Vi ska ju inte in i några nerver eller strukturer så. Det är för att ta bort de flesta av hudbakterierna. Och sen så kommer jag inte lägga den precis vid nerven utan man lägger den ju lite ovanpå och sen får den sprida sig. Tyckte jag hade den så bra här förut. Vart tog den vägen? Det känns ju som ett litet kolasnöre. Där har vi den. Sticks vi? Ja, så snäll. Den sitter där lite. Den går bra. Redig. Så. Och då tog vi nerven på utsidan så ska vi se om vi försöker nå nerven på insidan.
Vad är det du sprutar in?
Det är ett lokalbedövningsmedel som blockar nervkanalerna så att signalerna inte kan gå vidare. Och då, det blir ju en form av diagnostik då för att se om smärtan kommer därifrån eller inte. Jag tror ju inte att detta kommer ändra någonting men, i och med att jag tror att det sitter högre. Men då har vi fått det bekräftat i alla fall. Inget svar är också ett svar. Även om det är lite mer frustrerande.
Sticks vi en gumman.
Spänner lite där under huden. Perfekt.
Vad kan ha hänt högre upp i benet? Vad kan vara orsaken till hältan om det är som du tror att det inte kommer från klöven?
Nej, men där runt knät sitter ju massa muskelfästen och ligament för att hålla ihop både knäskål och lårben och underben. Det kan ju vara en spark från en annan ko. Jag tror inte att det är någon liggskada så direkt. Hon ser ju väldigt fin ut. I övrigt. Utan, eller halka till och fläkt sig. Oftast brukar det ju sitta uppe till. Men det är klart att det kan sätta sig på konstiga ställen också. Men i det här som är det frustrerande kanske ibland att vi vet ju inte vad de har för sig alla timmar om dygnet. Så det är oftast väldigt svårt att svara på exakt vad det är som har gjort. Utan vi ser ju vad vi har framför oss och vad vi kan hjälpa henne med. Liksom, hur vi kan få hennes liv att bli bättre. Sen kanske vi inte alltid har en diagnos.
Uppdrag veterinär.
Det är Hanna. Jag heter Hanna och jag är överveterinär på djurslaget Nöt och distriktsveterinärerna. En överveterinär jobbar med kunskapsförmedling till kollegorna, till våra andra distriktsveterinärer. En överveterinär jobbar också med nätverkande mot andra organisationer i branschen. Sitter med i olika arbetsgrupper där man jobbar med smittskydd till exempel. Hälta hos kor är ju ganska vanligt. Och vi vet ju att 80% av hältorna hos kor består av någonting i klöven. Alltså klövsjukdomar är den vanligaste orsaken till att en ko haltar. Eftersom det är så vanligt med klövsjukdomar som orsak till hälta hos kor, så är det ju jätteviktigt att man alltid börjar med att utesluta klövsjukdom. Eller verifiera för den delen. Och då måste man ju lyfta klöven, gärna med verkstol. Verkstol är jättebra när lantbrukaren har en egen. För vi veterinärer står ju oss ganska slätt utan tillgång till en verkstol. Arbetsmiljön blir mycket, mycket bättre och undersökningsmöjligheten blir mycket, mycket bättre när det finns verkstol. Sara lyfte ju kons klöv i verkstolen och kunde där se att klöven var jättefin. Hon hittade inga blödningar, inga klövsulesår, ingen klövspatsinflammation. Och då gick hon vidare med att lägga en bedövning i klöven, vilket är väldigt klokt. Då fick hon ju verkligen reda på att klöven var frisk. Även om man tar upp klöven, lyfter på benet i verkstolen och undersöker klöven, så finns det vissa klövsjukdomar eller till exempel en fraktur i klöven. Den behöver inte synas. Och därför så kan man ibland komplettera undersökningen med en bedövning av klöven, precis som Sara gjorde. Om man inte hittar någonting i klöven, och som i Saras fall när en bedövning av klöven dessutom inte tog bort hältan, då berättar ju det för oss att orsaken till hältan sitter högre upp. Sara diskuterar ju olika orsaker till en sån högre hälta. Alltså ligamentskada, att hon har fått en spark med muskelskada. Skador högre upp i musklerna om de halkar till och fläker sig, vilket är ganska vanligt hos mjölkkor. Även om just fläkskadorna inte brukar sitta bara på ett ben, utan det brukar vara vingligt och svårt med båda bakbenen då. Sara går ju vidare med att noggrant undersöka de övre delarna i kons ben. Och det är ganska svårt att få en bra diagnos, därför att kons muskulatur är väldigt tjock och kraftig. Och det är svårt att nå in ordentligt till skelett och få känna ordentligt på alla ledband och andra delar där uppe. Så det är ganska vanligt att det blir som i den här kons fall, att man hittar inte riktigt vad det är. Det är ganska vanligt när det är höga hältor.
Kom, lägger vi under huden här. Så är det, gumma. Jättebra. Duktig, duktig. Så, det är klart.
Nu har vi tagit ut kossan ur verkstolen igen och tittar på resultatet, Sara, av bedövningen du la i klöven.
Ja, men precis. Och jag tycker hon rör sig likt som hon gjorde förut. Och jag hade ju inga förhoppningar om att den skulle släcka hältan. Då kan vi också släppa det. Det är faktiskt ingenting nere i klöven som orsakar den här hältan. Jag tror att det sitter högre upp runt knät.
Du gav kossan en spruta alldeles nyss. Vad var det hon fick?
Nu fick hon ett läkemedel som består av meloxicam. Det är antiinflammatorisk och smärtstillande läkemedel, även lite febernedsättande. Och det hoppas vi ändå ska kunna hjälpa henne lite att både bli av med svullnaden och smärtan. För det blir ju att man inte vill röra på det heller när man har ont. Så det ska hon få några dagar framöver här nu. Som jämför med våra Ipren. Lite starkare kanske. Så det vill hon ha. Det är hon förtjänt av.
Och det kommer lantbrukaren kunna spruta själv?
Ja, men precis. Efter ett besök här nu så kommer jag lämna ut lite medicin så att han kan fortsätta behandling här i några dagar. Får vi höras vid sen och se hur det går. Här har hon det ju gott i hagen ute när det är torrt och fint och inte för varmt. Gott underlag att ligga, lätt att ta sig upp. Det är såklart lite svårare att behandla henne när hon går i en hage så. Men hon var ju väldigt snäll.
Nu har vi kommit tillbaka till mottagningen och ätit lunch här i Kungsbacka. Vilket råd skulle du vilja ge till någon som funderar på att jobba som veterinär?
Jag valde ju att arbeta där jag känner mig hemma i övrigt. har nära till min familj och nära till vänner och kompisar. Så att, men där är man ju olika. Men för mig var det ju väldigt viktigt att ha stabilitet runt omkring mig också. Så att inte allting var nytt. Det tyckte jag var väldigt skönt. Men sen det absoluta rådet som jag försöker säga till de som är här, det är ju att faktiskt inte läsa på. Det är att ta det fallet som kommer till dig. Jag har fortfarande inte sytt ett ögonlock på en häst. Och jag kommer få läsa på när det väl händer. Så att inte stressa upp sig, utan bara ta de fallen som kommer i den ordningen de kommer. Och så lägger man på lager för varje gång man ser det. Det tycker jag ju är det roligaste, att jag efter ändå snart 4 år älskar att hitta de där små finurliga extra trixen eller smarta lösningarna som gör att det bara flyter bättre. Eller man får förklara det på ett bättre sätt för djurägaren. Eller ja, att det känns som att man får löst det på ett bättre sätt. Man kanske inte gör någonting annorlunda, men det bara flyter på. Så att det tycker jag, inte stressa upp sig liksom, utan ta det fallet som kommer, när det kommer, så tar vi det då. Det tycker jag var skönt, att man får bara, annars så är det så himla mycket vi ska kunna. Och det kan ju kännas övermäktigt. Man ska vara allt från hudspecialist till barnmorska till kirurg och liksom någon psykolog däremellan. Det är ju det fina i det också, att kunna lite om allt och kunna lösa problem som man ställs inför. Så löser vi det på det här viset den här gången, och så får vi lösa det på något annat vis en annan gång, för då är det något annat som ställer till det.
Nu fortsätter din dag utan oss. Vad ska du göra resten av dagen?
Nu fortsätter eftermiddagen och vi ska rulla ut här och faktiskt göra 2 dräktighetsundersökningar till. Det är ju i slutet på augusti här nu och semisäsongen är på upphällningen. Så att det blir mycket dräktighetskoller så här års. Och det är väl också lite fint att det blir ju väldigt årstidsvariation. Ibland gör man mycket av det ena och ibland gör man andra saker. Sen så kommer ju faktiskt allt det här jobbet som sker lite bakom, som inte kanske syns så mycket. Så att då ska det skrivas journaler och det ska skrivas hemgångsråd och det ska skrivas något recept någonstans och ringa upp någon djurägare som har ringt under dagen och vill fråga någonting. Sen ska det städas bilar och tvättas stövlar. Och vi har ju både ett helt ultraljud och allt ifrån bilen ska liksom packas ut och städas och spritas och fyllas på igen. Och det tar faktiskt så mycket mer tid än vad man tror.
För att ni lyssnade på vårt premiäravsnitt av Uppdrag veterinär.
Vi kommer träffa olika veterinärer och nya djur och vara på olika platser i landet i varje avsnitt.
Vi som tar er runt i landet är Sofia
och Carolina. Vi hörs!
Veterinär.